Ska vi be tillsammans då? Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Vi ber dig, Herre, att du öppnar ditt ord för våra hjärtan, Herre. Vi ber också nu att du kommer helig ande och bara fyller oss. Den du är, Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte vi skulle idag ta upp det här vägen som till himlar bär, kan man säga. Och det är ju så att den heliga ande verkar ju på ett sätt hela tiden. Och han verkar på det sättet att Jesus ska vara levande. Oavsett livets omständigheter så handlar det om det. Jag ska börja med att tala om det början på livet. Och då tänkte jag gå till Lukas evangeliet, det 15 kapitlet. Och då står det så här i första versen. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, den här mannen tar emot syndare och äter med dem. Det var ju fruktansvärt, men det gjorde han. Tyckte de i alla fall. Det berättade han denna liknelse för dem. Om någon av våra 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han inte den 99 öknen och går ut efter det förlorade tills han finner den. Och när han funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han vänner och grannar och säger till henne, gläd dig med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Man måste komma ihåg en sak, att när en människa blir frälst eller kommer till tro så är det alltid Herren som tar första initiativet. Det är inte hon själv. Han har hållit på och bearbetat henne fast hon är helt omedveten om det egentligen. Men när tiden är inne, kan man säga, då tar hon emot Jesus. Fast han har förberett allt det. Hon tror att det är hon själv, men det är han som har förberett alltihopa. Och det är viktigt att förstå de här sakerna, att han är ute efter varje människa. Han är ute efter varje människa, hör vad jag säger. För att vadå? För att de ska bli frälsta och få kunskap om sanningen. Va? Och då arbetar den heliga ande genom ordet och så vidare. Han arbetar på det sättet till en människa då ger med sig, så att säga. Så att han får henne på kroken, om jag uttrycker mig så. Det är inte så fromt, men det är så det går till. Och här säger jag, vad händer då? Jo, den här människan, det öppnas en ny verklighet för henne, va? Och hon börjar uppleva eller förstå att det finns någon som älskar henne bara rakt upp och ner. Det vill säga far i himlen. Och att Jesus är levande och den heliga ande kallas också livet, gör det här levande för henne. Och det här är en ganska underbar tid, kan man säga, i början. Och den tid där ibland så andens gåvor börjar på att fungera. För att jag brukar säga så att de här som är nyfrälsta, de är på det sättet. De vet ännu inte att det inte fungerar, så därför fungerar det. De kör på bara, va? Jag har mött många sådana som säger åt mig, men Jan, du borde vara mer andlig alltså. Ja, visst säger jag det. Det har ni ju rätt i för sig, va? Problemet bara är att 4 veckor senare kommer de fråga vad Gud är någonstans. Jag vet, det är skillnad på den första kärleken till Jesus och förälskelse av honom. Va? Det är 2 skilda saker. Du kan vara förälskad i en människa, men det är ännu inte kärlek. Va? Ni vet, förälskelse, det kan ju bli så här. Så va. Det börjar så, så går det ner så här. Va? Och i den här tiden i en människas liv, då är allting glatt och härligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Och det är ju fantastiskt, va? På det viset. Men problemet är, det finns vissa problem i det här, det är detta, hon har ännu inte lärt känna sig själv. Hon har egentligen inte lärt känna Herren i djupet av själ och hjärta. Och det här är problematiskt i stora delar av svensk kristenhet. Vet du vad det är? Det är att man tror att det här är normaltillståndet, vilket det inte är. Det är inte så. Utan det finns ett annat. Det kommer tillbaka, jag går igenom det här. Det kommer tillbaka så småningom. Det här är början, det är en fantastisk tid alltså. Och man ska ut och frälsa världen. Och det är också så, man är verkligen, man brinner på ett sätt för Herren. Men man gör det oftast i egen kraft. Det är inte Herrens kraft. Och han låter, det här kan vara i flera år hos en människa ibland. Ibland så är det bara 2 månader för att hon ska upptäcka något annat. Och då ska vi gå till Romarbrevet 7. Romarbrevet 7. Lagen avslöjar synden, som det står där. Då står det så här i 7:e versen i Romarbrevet 7:7. Det är intressant med Paulus. Det var fantastiskt. Du läste då Galatierbrevet, Leif. Det är ju precis det här jag tänkte upp. Låter som det är intressant, va? Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Verkligen inte. Men det är först genom lagen jag lärde känna synden, va? Utan det. En människa som inte känner lagen, hon tror att ja, det spelar, man kan leva precis hur som helst, va? Men när lagen kommer, då händer något annat, va? För lagen är andlig också, va? Jag har inte vetat av begär om inte lagen har sagt du inte ska begär. Men synden grep till för att väckte inom bud och all slags begär mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag, men när budet kom fick synden liv och jag dog. Det visar att budor som skulle föra till liv ledde till död, va? Nu ska jag jämföra 2 saker här. Fariseernas människosyn och Paulus människosyn. Paulus, han var ju Saulus en gång i tiden. Han var alltså en mycket, mycket fanatisk farise, kan jag säga. Han till och med alldeles modlöst. Han var helt övertygad om det här. Och sen kommer Jesus möte på vägen till Damaskus. Och då får han en helt annan verksuppfattning, kan jag säga. Fariserna, de hade den här människosynen. Och det är därför de säger också, han umgås med syndare och tullendrivare, va? Säger de. Hur kan han äta tillsammans med dem? Han som är profet. Det är för att deras människosyn var så här. De visste att lagen är helig också. De visste att Gud är helig. Men de hade den här synen. Eftersom vi försöker så gott vi kan, och vi har en god vilja, alltså kommer Herren att göra på det sättet att han lägger till det inte vi klarar av. Vi har så fin vilja och vi har så, och vi försöker så gott vi kan. Och frågar man människor i allmänhet, många kristna i Sverige, så är de fariser i själ och hjärta alltså. Hur frågar man så här? Ja, men jag är i alla fall inte sämre än mina grannar, va? Nej, just det, hur de är, det är en annan fråga. Och så säger man så här, ja, men jag försöker i alla fall. Jag försöker leva, jag försöker läsa Bibeln, jag försöker göra det här, jag försöker. Och Herre måste ju se till mig eftersom jag försöker så mycket. Jag ska berätta, han gör inte alls det. Han säger inte alls det där hur god vilja du har. Och det var det som Herren visade Paulus, va? Att lagen, man måste säga, då kommer lagens hammare och krossar stenhjärtat alltså. Det är för att lagen säger så här, du måste till 100% vara helig. Det kan inte bara så som fariserna var, att vi har god vilja, vi försöker. Och därför kunde de anklaga människor och säga, ja, men de har ingen god vilja, de är syndare. De är inte lika goda som vi är. Eller som farisén satt där i synagogan och sa, ja, men jag gör det, jag är inte som den där publikanen där. Det är för att de menar på det, att eftersom de inte följde viljan, därför var de syndare och inte gjorde som de, va? Det här känns ju igen i svensk kristenhet, så det bara smäller dem alltså. Det finns så många kristna fariséer så det är inte klokt alltså. I det här landet. De växer på träna. Födsel och ohejda vana, tänkte jag säga. En gång, men jag bud, då visar synden grepp till för att bedra mig genom budord, döda mig genom det. Alltså är lagen hel och budord hel är rätt och gott. Hur blir det då? Är det, har det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden, för den skulle avslöjas som synd. Det vållar min död genom det som är gott. För att synden genom budord skulle avslöjas som synnerligen syndig. Va? Och nu kan vi säga så här. När en människa nu har varit i det här, man kallar för första tillståndet, vilket är härligt. Då kommer nästa tillstånd. Då kommer budordet. Bang! Och då börjar någonting hos människan. Hon ser sig själv som en syndare. För att nu är Gud helig. Han kommer med sin renande eld alltså. Han för ut henne i en öken tillvaro. Med budordet, va? Det kallas upplysning genom lagen. Och det gör att människan, hon orkar knappt läsa Bibeln längre. Hon tycker det är förskräckligt. Hon kan inte läsa. Var hon än slår upp Bibeln så är det en massa krav. Överallt, hela Bibeln är full med krav alltså. Hela tiden är det bara krav. Det finns inget evangelium. Och bönen börjar på tystna. Elden falnar. Och hon känner sig helt utanför alltihopa. Och så får hon höra en förkunnelse och säga, ja, men du håller på att tappa tron. Men det är inte så. Det är inte alls så. Det är Herren som leder henne så här. Det är Herren som vill att hon ska lära känna sig själv. Det tog 40 år för Israels barn att gå genom öknen. Varför det? För att de skulle få ut ur Egypten i sina hjärtan. Så att de kunde helt, precis som vi sjunger här, tappa kontrollen så att han har all kontroll och så att han får bara fylla deras liv. Det är lätt för oss att sjunga de här sångerna, men hur lever vi? Det är en annan fråga där. Det är alltid den där frågan. Ett Herren, han är på det sättet också. Han säger, hur lever ni då? Ni är lärare och lovsjunger mig och allting, men hur lever ni? Han är mer intresserad av det. Och det här då när människan kommer in i den här öken tillvaron, va? Och den kan vara länge och väl. Då är viktigt att förstå att du är inte övergiven av Herren. Inte alls övergiven. Det är svårigheter, kan vara relationer, det är allt, med, allt som händer. Va? Du ska veta en sak, du är inte alls övergiven av Herren. Det är han som håller på att bearbeta dig. För att du ska lära känna dig själv och du ska lära känna honom på djupet av själ och hjärta. Och förstå att du är fullständigt beroende av honom. Fullständigt. Därför är det så här, mina ära vänner, att många som är nykristna faller ifrån. För när de kommer in där, då säger ibland förkunnare så här. Ja, men nu vet du håller på att tappa tron. Det gör de inte alls. De är inne i alltså just det här att de ska lära känna sig själv och lära känna Jesus i djupet av själ och hjärta. En stark tröst är det här i detta. Och då ska vi gå till rejäla tag här, nämligen Hebreerbrevet. Det är ett brev som är... Ja. Där är alltid rejäla tag. Både evangeliskt och lagiskt. Och då när de kommer dit, då går vi till Hebreerbrevet 12. Och då står det så här i fjärde versen. Än har ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden. Och då står det så här. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran. Och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han och han agar vem han har kär. Så ser det ut. Och det kan vi inte ha med en välförhandling om. Det går. Det är så han gör. Han är vår far. Det är ordet tuktan, det är ett ord som inte används nästan idag av förklarliga skäl. Alltså man tror bara att det är härligt alltihopa. Men vi ska komma ihåg att när man tuktas så gör Herren det av sin kärlek jämt och ständigt och inte något annat. Han tuktar. Varför tuktar han oss? Därför att du och jag ska bli lik Jesus i våra liv. Det som Johannes Döparen säger, det är viktigt att jag förminskas och han växer till. Alltså Jesus. Det är för fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner och döttrar. Just det. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga synder i söner. Det här är rejäla tag alltså. Som Paulus skriver här. Alltså just det här med, är vi barn till honom så tuktas vi. Varför tuktas vi med lidande, motgångar och allt möjligt va? Som kommer över. Därför att han älskar oss och vi ska förstå att vi är fullständigt beroende av honom. Vi har våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi inte då så mycket mer underårs andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrar oss en kort tid så som du tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. Och det är så. Det är hela tiden va, på det viset. Va. När man har gått igenom, när man har varit ökenvandringar, varit under, det har varit ingenting. Man upplever ibland ingen bönhörelse, ingenting. Va. Ingenting händer. Och ändå älskar han oss. Han fostrar oss. När vi inte får något svar ska det vara klart för oss att han älskar oss och han fostrar oss. Va. Så är det. Det är hans fostran som gör att vi ibland inte hör någonting ifrån honom. Och då ska vi ge inte upp alltså. Ge inte upp. Och jag tror att en av huvudorsakerna, kommer tillbaka till en av huvudorsakerna att så många nyfrälsta faller ifrån har att göra med att de har inte fått höra om att de blir fostrade. Att det finns en fortsättning på livet med Jesus på det sättet va? Att de kommer att fostra. Han kommer att ta av det ena efter det andra för att han ska bli allt i ditt liv. Och det gör ont. Det gör ont. Men det du måste lära känna dig själv. Att du är fullständigt beroende av att det är han som är din herre och ingenting annat. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för den som har tränat sin fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Det här är vägen som till himlar bär. Det är den här vägen. Det är ingen fantasivärld. En fantasiväg. Den kan vara kärv och hård. Det ser olika ut för olika människor. Men Herren har aldrig övergivit någon människa som håller fast vid honom. Och därför kommer nästa vers som brukar ofta citeras. Så berättar man inte vad som står före i vanlig ordning när man håller på med Bibeln. Det är ganska intressant. Va? För då står det så här. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knä. Gör stigarna raka för fötter så att det är haltande foten som inte går livet istället blir frisk. Det är därför när man är under ökenbehandlingen som jag kallar för. Då ska vi tillsammans styrka de kraftlösa händerna och de svaga knäna. Va? Det har med det att göra. Det är inte bara ja, vi ska styrka kraftlösa knän. Ja, vad då för? Jo, det är för att man är utsatt för Herrens fostran. Det är där det handlar om. Därför ska vi styrka varandra. Det är därför det handlar om detta. Uppmuntra varandra, trösta varandra på vägen. Va? Annars blir det bara... Vi ser, det är ungefär som när man så ser man människor, de är fyllda med en helig ande, det är fantastiskt. Och så går det något, träffar de efter ett tag och det ser ut som 7 svåra år. Vad har hänt för någonting? Ja, de har ju lämnat för de trodde att det var så det skulle vara hela tiden. Istället för att förstå att det är en vägen man har börjat, den ska man fortsätta. Va? Ja, nej. Då går vi vidare. Till Romarbrevet 3. Och det är det här. När man kommer till Elim. För efter ökenfärden. Så kommer man till Elim. Med palmerna. Och vad heter det? Vattenhårorna tänkte jag säga. Men alltihopa. För att det är alltid så. Då kommer man dit. Och då är man redo att förstå vem Jesus är. Och då kommer också den första kärleken till honom. Därför att då förstår man att det finns ingen återvändo. Har han fått den på kroken fullständigt? Alltså. Då finns det ingen återvändo. Och då står det så här. Men nu har du uppenbarat 3:21. Men nu har du uppenbarat en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Då är det så. Det är då jag först förstår att rättfärdigheten lever i mig. Det vill säga Jesus lever i mig. Nu har jag kommit till Elim. Och nu börjar det igen. Jag får bönesvar. Jag får Bibeln bli levande på nytt. Alltså. För nu har jag kommit till Elim efter ökenvandringen. Och nu förstår jag att det handlar om de här sakerna. Och då blir det på ett helt annat sätt. Då kommer jag in i första kärleken till Jesus. Och nu finns det ingen återvändo. Jag kommer aldrig överge honom mer. Och han kommer aldrig överge mig. Och sin församling. Men det måste bli en ökenvandring före det här. Annars kommer det aldrig att bli liv i det här. Det kommer att bli teorier. Vi är duktiga på teorier i västerländsk kristenhet. Massor med teorier, hit och dit, hit och dit. Men det är inte liv, det är inte liv. Men nu blir det liv igen. Här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är det jag upplevt under ökenvandringen. Att jag är också en sån. Ja. Och det förklaras rättvärd som en gåva av hans nåd därför att det är friköpt av Kristus Jesus. Och det blir något helt annat. Alltså. Det blir jämnt och ständigt. Alltså. Jesus lever hela tiden i mig genom sin helige ande. Och jag är vid Elim. Och jag är som en lök egentligen. Han klär av det ena skalet efter det andra så här, hela tiden för att han ska växa till. Håller på hela livet att jag läggs sin grav eller han kommer och hämta mig. Alltså det är hela tiden så, hela livet. Det är inte bara en engångsföreteelse. Det är en ständig process. Är jag frälst? Ja, det är jag. Men nu har frälsningen gått ner i själ och hjärta på mig. Nu är det liv. Det är inte en teori på en svarta tavla tänkte jag säga. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han i sin tålamod har lämnat de tidiga begångna synderna ostraffade. Och det är just det här, när man förstår det här, eller det blir en insikt i en, va? Att han tuktas, han dör en mördares död på Golgata kors, så gör han det för mig, för att jag är i själ och hjärta en avskyvärd syndare som är värd alla världens straff. Så ser det ut. Men han gör det för att jag ska bli en levande människa. För att jag ska få ett liv utöver liv, nåd utöver nåd. Och då blir det här någonting som jag griper. Jag lever i korsfäst, jag lever i uppståndelsen oavbrutet. Varför det? Jo, därför att jag vet att det finns inget annat. Men framförallt är för att jag älskar honom och inte är förälskad i honom. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Då ska vi komma ihåg. Jag är du och jag. När vi har kommit dit så är vi rättfärdiga inför den helige. Inför han som är en förtärande eld som bor i ett ljus det ingen kan nå. Inför honom är jag nu rättfärdig. Vilket mirakel. Vilket ljus, vilken fantastisk erfarenhet, vilket liv. Det är det handlar om. Jag har gått igenom ökenfärder. Och det finns annat i mitt liv så jag är nu ökenfärd igen som ska tas bort för att han ska bli ännu större i mitt liv. Det Det här är alltså ingen försäljningsreklam, för det är omöjligt att det här skulle vara någon försäljningsreklam. Det är en hård väg att gå. Den kan vara törnbeströdd enormt, men han är med. Och han leder oss till Elim. Till vattenkällorna och till palmerna i ökenfärden. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Alltså Paulus hade genomgått öknen. Det finns 3 år som ingen vet var han var någonstans. Efter omvändelse. Där behandlade Herren honom, kan jag berätta för er. Men vad han gjorde med honom, det berättar han inte. Men han fick en ökenfärd utan like. Alltså. Därför kan han skriva så här också. Jag förstår, han levde, han trodde att han kan uppfylla lagen genom sin nit att ta fast judar som trodde på Jesus. Det var det som drev honom, modlust alltså. Han trodde att han var en gudsman utan lika. Han trodde att han var en som verkligen gjorde en fantastisk gudstjänst. Och Jesus säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Alltså totalt så. Totalt kollaps. Det var som skedde med honom. Och därför blev han också den största aposteln också. Vad sen var han 3 år? Han skriver ingenting om det här, men han skriver det att han kom sen och åkte till Jerusalem så småningom. Jag tror att han fick igenom världens ökenfärd. Det var kanske en öknen rent bokstavligt. Man kan gå ut i en granskog i Sverige och leva i öknen, va? Så att det ordnas. Det behöver inte vara öken alltså rent bokstavligt. Det kan vara andlig öken, va? Som det oftast handlar om. Berömmer uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas. Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Utan laggärningar. Ja, men sen ska man inte göra någonting. Ja, men det blir av sig själv. Klart man gör saker och ting. Det är inte det. Men jag kan inte springa runt och visa upp det för Herren. Så det här har gjort, vad duktig jag är. För han kan göra så här själv och så fixar han alltihop. Så det är ingen idé att komma dit med sin duktighet. Ja, men jag ber bättre än de andra. Nej, det gör du inte alls. Ja, men jag läser Bibeln menar jag, nej, det gör du inte alls. Det finns något som är, ska man ha 10 topp turneringar som läser Bibeln mest, det är alltid någon som vinner över en födelse, så det är meningslöst. Eller hur? Ja, men jag ber mer än dem. Ja, det spelar ingen roll, det finns alltid någon som ber bäst i alla fall, va? Så det är lägg av där. Tjafs, religiös tok. Jag var där. Så står det så här. Eller är Gud bara judarnas Gud? Skriver han som är jude. Är han också inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika sant som Gud är en. Han som förklarar den omskurna rättfärdiga tro och den oomskurna genom tro. Här slår Paulus ihop allihopa. Han som var helt övertygad om att det var bara judarna det handlade om förut. Så säger han, det gäller både de omskurna, det är judarna, oomskurna, hedningarna. Det är alltså rättfärdig genom tron på Jesus Kristus. Och det är samma sak idag. Det har inte förändrats på något sätt. Upphäver då lagen om tron verkligen? Vi upprättar lagen. Så är det. Alltså lagen upprättas genom att vi tror. På vilket sätt upprättas lagen? Jo, vi får kraft att leva så som Herren vill. Genom den helige ande. Inte egen kraft som lagen säger att vi ska göra. Lagen säger att vi ska göra så och så i egen kraft. Men lagen, trons lag, den säger detta är genom Guds kraft, Guds heliga ande. Och det Herren talar om att det här ska ni göra, vi blir beroende av den heliga ande. Och nu används också gåvorna. Vi ber för att människor blir friska. Det kanske har varit några år där det inte har skett någonting. Och så börjar det hända igen. Det är för att vi har förstått, vi har gått ner i vårt själ och hjärta vad det här handlar om. Och inte bara huvudet och på ett ytligt sätt som det var tidigare, va? Halleluja. Det är ingen som säger det. Jag förstår, det blir inget. Det är inte det som säger. Men jag tror att det här är nu. Ska vi se saker och ting? Och det här är en tröst och en ska vi säga, en upprättelse av många som har kommit bort på ett eller annat sätt som lyssnar på det här. Ska du veta att Herren söker dig hela tiden. Herren varit med dig hela tiden. Och den här ökenvandringen du har varit med om eller är i fortfarande, ska du veta att Herren älskar dig och han upprättar dig. Du har inte tappat någonting, utan han behandlar dig för att han älskar dig i tuktan och fostran. För att hans son Jesus ska bli fullständigt levande i dig. Och att du har ingen annanstans att gå än till han som är alfa och omega, början och slutet, sann Gud och sann Gud, Jesus Kristus, Faderns älskade son och vår frälsare. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar er. För att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Och framförallt vi vill bara prisa dig. Du ger aldrig upp någon människa. Du ger aldrig upp någon människa. Hur långt hon än kommer ifrån dig så finns det en väg tillbaka. Det finns en upprättelse. Det finns en förlåtelse. Det finns en du har förkrossat människor. Men de kommer tillbaka när de förstår att du aldrig har övergivit dem. De har kanske farit illa i kristna gemenskaper, men jag ber bara om helande till de inre såren och du upprättar dem just nu i Jesu Nazarens namn till att ånyo komma tillbaka till ditt lärjungaskap och komma till Elim där de får dricka ur vattenkällorna din heliga andes kraft och får känna bara och uppleva din närvaro på nytt. Därför att du kommer med upplysning i evangelium, det glada budskapet om rättfärdiggörelse genom tro och en förlåtelse och upprättelse och ett evigt liv. I Jesu namn. Amen.